Välkommen till Motionspodden, Mikael Dahlén, professor, författare och du är, ja det finns hur mycket som helst man kan sätta epitet på dig, men först och främst, du är ju förbundskapten för motionslandslaget.
Framförallt.
Du, första året, för nu har det snart gått ett år. Första
ja, det går året, fort när man är roligt.
Ja, det gör ju det. Och det här året nu då, vad är det, om du tittar i backspegeln, är det någonting som har hänt i ditt liv som gör att den där gula tröjan, landslagströjan, är det någonting som liksom tränger sig på dig på något sätt under det här året?
Ja, men just den gula landslagströjan. Överallt. Hela tiden. Så häftigt. Den tränger sig inte på utan den omfamnar. Jag har den på mig. Den är ju härligt smickrande. Och människor överallt. Ute i skogen, i motionsspåret, på utegymmet, på innegymmet. Ja, stort sett var som helst. Har ju den här härliga tröjan och den skapar en sån omedelbar gemenskap. Mm. Du också? Vad ja, gör du?
Ja, precis. Du är också med i landslaget. För det är en gemenskap. Ja. Och det är ju så att 22 000, jag gick in och tittade här för bara en liten stund, så drygt 22 000 är med i motionslandslaget.
Ja, det är helt galet. Ja. Det är helt fantastiskt.
Ja, och det som är liksom tanken med det är ju att alla 22 000 är ju med i ett landslag.
Ja, vi är största landslaget och ingen sitter på bänken. Alla andra landslag ser man ju, då är många ute och kör, men det är alltid några reserver på bänken. Vi är störst med noll reserver. Ja. Så häftigt.
När det kommer till just allt det som ska hända runt omkring motionslandslaget, så är det ju så att för ungefär ett halvår sedan, strax före jul, då stod du och jag i den här studion som vi sitter i här i centrala Stockholm och gjorde någonting som heter motionsstreak. Det var ju någonting, en veckas rörelse och få så många som möjligt att göra galna saker.
Ja, det var kul.
Det var kul, ja. Och just det här med att göra lite galna saker, för du var ju liksom väldigt mån om att inget mätande. EU, ska vi hålla bort det här, dina egna mål sätter du själv. Och jag är ju lite nyfiken på just ditt sätt att hitta de här lite galna sakerna. När dyker de där tankarna upp?
Tre tillfällen. Mm. Ett, medelst gula landslagströjor. Det är så kul att möta människor var jag än befinner mig. Man hittar till varandra, man omfamnar varandra, landslaget tillsammans. Och en del säger, du, den där utmaningen, det där ni gjorde, jag testade, det gick jättebra. Eller hur gjorde du, kan vi göra tillsammans, vilket är väldigt kul. Och inte helt sällan så kommer utmaningar i retur. Vet du vad jag hittade på? Klarar du den här då? Vilket är en sån underbar skräckblandad förtjusning. Jag älskar utmaningar, jag älskar kul saker tillsammans. Och så känner jag, ärligt talat, lite prestationsångest ibland, varande förbundskapten. Det här måste jag klara. Det är jättekul. Det är ett tillfälle. Ett annat tillfälle är att jag sover ganska dåligt på nätterna. Och särskilt i vissa perioder. Och istället för att frustreras över det som jag gjorde förr i tiden, så har jag börjat inse vilken fantastisk gåva det är att få den stunden när allt är tillåtet och möjligt. Förr i tiden brukade jag rent av gå ut och springa på nätterna. Som ungdomarna. Är du ute och ränner på nätterna? Ja, bokstavligt. Och det kändes som att hela planeten var bara min. Jag kunde springa var jag ville, på vilket knasigt sätt jag ville som helst. Jättehärligt. Nu gör jag inte det lika ofta. Särskilt inte med den här kalla vintern som varit. Då skulle jag frysa ihjäl. Men fortfarande att ha det tankeuniversum på nätterna. Då ligger jag ofta och dagdrömmer, eller nattdrömmer då, men i vaket tillstånd om. Undrar om det skulle gå att göra så här. Det här ska jag testa imorgon. Då får jag massa sådana knasiga, härliga idéer som gör att jag verkligen längtar efter att klockan sen ska ringa när jag väl har somnat för att testa det. Och sen är just nu också den här härliga tiden på året. När det är vår och knopparna brister och slut i blom. Och jag drabbas av allergi och ibland blir att de här planerna jag hade från början, att jag skulle springa si eller så långt eller si eller så snabbt eller lyfta si eller så mycket, och så känner jag idag rinner det lite för mycket, idag är jag lite för andfådd. Då är det toppen tillfälle att tänka om, det känns inte rätt idag, jag gör något annat istället. Vad gör jag då? Jag springer baklänges istället eller vad det nu är för någonting. Det är toppen.
Just det här med, du har ju skrivit böcker och du forskar om just det här med lycka. Jag tänker utifrån ditt sätt att se på sömnlöshet.
Ja.
Blir ju liksom på det sättet, du vänder på begreppet där lite grann. Vissa skulle gå omkring och vara väldigt irriterade på sig själva för att man inte kan somna. Men du gör det till något helt annat. Du är den lyckligaste människan på jorden som samtidigt då hinner med en massa saker. Är det så du tänker?
Ja, det tog sin tid, ska jag säga, att komma dit. Men när jag började vända på det insåg jag att det här faktumet verkar jag ha svårt att komma ifrån. Jag har svårt att sova. Okej, vad kan jag då göra med det faktumet? Det kan jag kanske ändå på något sätt välja själv. Och att då få den här tiden, guldvärt, som aldrig verkar räcka till på dagen, att göra vad jag vill. Och också att jag var i det här annorlunda tillståndet som det faktiskt blir när man är någonstans mitt emellan vaken och inte vaken och lite så ensam i universum. Det märkte jag ganska snabbt när jag testade att det var helt fantastiskt, jättehärligt. Och egentligen är det väl det som är den gemensamma nämnaren, att mycket av det jag gör, allt det jag gör kommer sig av att jag någon gång har testat det, och en del grejer jag testat visar sig ju inte alls vara särskilt bra, men enda sättet att veta och hitta de här guldkornen är att testa, och jag älskar att testa, det är kul i sig.
Som att duscha kallt till exempel.
Ja,
det var ingen succé riktigt, kan man säga.
Nej, det var ju en sån utmaning jag gav mig själv eftersom jag fryser så mycket. När jag ville förändra vanor, går det för mig att lära mig att duscha kallt och stå ut med det? Och det här var ju en period för flera år sedan innan kallbad och vinterbad blev något. Då pratades det om att duscha kallt kan vara bra för kropp och återhämtning och allt sånt där. Och enda sättet att veta, tänkte jag återigen, är att testa. Så jag testade och jag vande mig vid det. Det gick verkligen att vänja mig vid det genom att jag gjorde det igen och igen och igen och igen. Flera gånger under en dag. Efter några veckor så drabbades jag då av lunginflammation.
Hoppsan.
Så då fick jag ta en paus. Och så efter den fick jag börja från början. Var lite trögt. Och när jag hade gjort det en period så fick jag en sån här riktig förkylning från Hälsingland. Helsinki. Någonting på H. Ja. Och så jag vet inte orsak och verka, men det kanske inte är någonting för mig i alla fall.
Nej,
men
du får fortsätta frysa. Ja. Du kommer inte lära dig det. Nej. Du, vi ska byta ämne. Vi ska prata om ideell verksamhet, ideella föreningar. Mm. Vad är din inställning till människor som jobbar ideellt?
Att det är människor som är fantastiska och som blir mer fantastiska av att göra det. För att det skapar en gemenskap. Det skapar en sån ovärderlig, konkret känsla av att göra skillnad. Och det där har jag ju forskat mycket om. Både i termer av lycka och i att känna mening. Och de är ju lika på vissa sätt och olika på andra sätt. Men en av de tydligaste likheterna där de möts är just det här i att känna att jag gör någonting med andra och för andra. Jag gör skillnad. Det är någonting helt fantastiskt. Och det här ideella arbetet inom motion eller vad den är egentligen är så konkret och påtagligt. Att göra skillnad för att jag vill det. Jag väljer att göra det. Jag kan göra det. Jag gör det på mitt sätt. Och det märks så tydligt, för det här vi gör tillsammans, det här andra gör, det här vi gör, hade inte gått annars. Det är riktigt häftigt.
Du, människor med en negativ inställning till livet som lägger örat mot rälsen skulle hävda att det här med ideell verksamhet, föreningsliv och sånt, det är på utdöende. Men forskning visar ju allt mer på att nej, det är ju faktiskt... det är ju framtiden. Vi är på väg mot någonting som vi i Sverige faktiskt, vi har ju stått för det här så pass länge och det kommer inte att försvinna. Är det någonting som stöts i din forskning?
Absolut. Och jag tror att det kanske har att göra med att vi tänker på ideell verksamhet som någonting som ska se ut på ett visst sätt och som gjort det sen vi blev varsare någon gång i förra århundradet. Men det har ju hänt så mycket, och jag tycker just motionsanslaget är ett så fantastiskt exempel på det. Hur vi inte måste mötas bara en given tid på en given plats på ett sätt som är organiserat enligt alla konstens regler, utan vi kan mötas i en motionsstreak där du är var du än är i Sverige eller inte ens i Sverige och gör det vilken tid som helst på dygnet. Men det är någonting vi har anordnat tillsammans mycket med hjälp av såna här som är så fantastiskt att vi ändå möts. Och vi är 22 000 som ju, jag hoppas att vi någon gång skulle kunna samlas allihop fysiskt på samma plats. Det kan väl vara en målsättning. Men vi har ju ändå varit en del i det här laget länge utan att göra det. Och det går för mig att engagera mig ideellt när jag har tid, var jag befinner mig, utan att det måste vara beroende av att det ska vara tisdagar klockan 14 som det var för. Sen är det toppen att göra det också, och det görs på de här mötena. Men liksom, det finns så många sätt att göra det på och som vi kanske inte riktigt har tänkt på. Men det är ju det som är gemenskapen, det ideella, och kanske inte känns lika mycket som det ideella, för att man tänker, ja, men det ideella förut, det var någonting som skulle nästan göra ont. För att det tar tid att göra det här. Det är ett engagemang som är väldigt strukturerat. Så här med stora ansvar, en stor börda och så vidare. Och nej, det behöver inte vara. Det går att välja att göra det på så många olika sätt. Och att vi kan vara flera som gör det, så att det inte hänger på en, det klassiska begreppet eldsjälar. Utan den här eldsjälen så går det inte. Men du kanske inte måste brinna så mycket att du nästan brinner upp och gör att det blir svårt att göra, utan vi kan ha lite lagom fjutt på våra tomteblås allihop, och så blir det en jättestor härlig brinnande eld sammanlagt.
Mm. Så en eldsjäl kan bli flera, eller många eldsjälar, ja. Fast det brinner bara lite grann.
Ja, precis.
Det räcker.
Ja.
Mm. Kanske en retorisk fråga, men hur ser du på föreningslivets framtid om vi tittar framåt?
Jag tror ju definitivt just utifrån att det kan vara så mycket mer nu på så nya spännande sätt och någonting som vi fortfarande kan utveckla och tänka nytt kring, så tror jag ju att den är ljusare tomteblåsigare, ja, än någonsin. Mm. Jag tror att förutsättningarna finns, och jag tror samtidigt att behovet bara blir större och större och större. För det finns ju en paradox som ekonomiprofessor så fascineras och skräms jag över det faktum att isolering och ensamhet bara blir ett större och större problem. Hela ekonomin har gått ut på att vi ska komma närmare varandra, städer som blir större och så vidare. Men ju fler vi blir, desto närmare vi blir varandra rent geografiskt och fysiskt, desto mer isolerade och ensamma känner vi oss. För hela ekonomin har liksom gått ut på att vi ska bli så effektiva som möjligt i att inte vara i vägen för varandra. Skynda dig på, du kanske inte behöver gå utanför dörren för att göra det du behöver göra nu för tiden. Och går du utanför dörren, och då ska du skynda dig på. Det finns något transportmedel, och finns inte det, ja, då ska du inte stå stilla i, får inte stanna på gatan eller någonting sånt där, utan du ska bara skynda dig iväg så. Så behovet av att mötas och göra saker tillsammans bara ökar och blir viktigare och viktigare.
Mm. På din plats för bara några veckor sedan så hade jag en annan forskare, Johan von Essen, och även Magnus Karlsson från Marie Cederschiölds högskola, som också bekräftade tesen och det som du berättar om, att alltså, Sverige ligger ju faktiskt i världstopp när det handlar om att engagera sig, att ta tag i saker utan personlig vinning på något sätt. Mm. Den ideella kraften i Sverige, hur stark är den?
Only one way to find out. Det finns bara ett sätt att ta reda på. Den är oerhört stark, och jag tror vi bara har sett liksom början på det.
Den här modellen för föreningslivet då, för att återkoppla till det du pratade om förut, det är lite grann som att du beskriver som att det är en lite gammal modell som håller på nu på att hitta en ny form. Mm. Är det någonting som vi medvetet måste ta tag i, eller tror du att den här kommer som en kraft inifrån?
Både och. Vi har det i oss, vi har det i vårt arv, bokstavligt. Välfärd, jag som ju jobbar mycket med välfärd och välmående och möter människor internationellt, och var senast igår på en internationell konferens, så vi har ju det i Sverige jämfört med många andra länder, en uppfattning både från andra och i oss själva att vi är tillsammans, vi månar om varandra, som vi ibland kan tänka så här, ja, inte som förr, men det är ju också för att vi just jämför med vårt arv, att vi har det så fundamentalt. Så jag tror vi har det verkligen i oss, i det här landet, och det är också mänskligt att vilja göra saker tillsammans. Men sen att bli medvetna om det, som allt i livet, det skyndar ju på. När du blir medveten om möjligheterna som finns, behovet du själv har, som andra har, då kan vi ju använda den här kraften och drivkraften vi har inombords. Så jag tycker att det är viktigt att prata om och se de möjligheterna tillsammans och testa saker tillsammans. Och just det med modeller, har vi haft en gammal modell som var väldigt strukturerad, det gäller både föreningsliv och välfärd överhuvudtaget. Men inte nödvändigtvis tänka att då måste vi ha en ny modell, utan att det finns många olika sätt att göra det på och vara öppen för det och testa på lite olika sätt, och så lär vi oss hela tiden på vägen och ha kul under tiden också.
Apropå kul, vi ska byta ämne igen till någonting som jag vet som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, lycka. Mm. Det är ju någonting som liksom vi jagar lyckan. Ja. Och jag vet att du jagar lyckan så pass mycket så att det kommer att hända saker inom kort på Handelshögskolan.
Ja, det är ju det är väl en liten hemlighet fortfarande, men vi är ju familj, vi är på samma lag. så jag känner att vi kan väl hålla det mellan oss då. Men på Handelshögskolan i Stockholm, där jag har varit i 100 år, nästan snart så, kommer det äntligen inrättas ett helt stort särskilt center för lycka, välmående och välfärd, med ambitionen att göra skillnad för hela Sverige och hela världen, att lära oss tillsammans. Och det i sig är så häftigt, för rent symboliskt att det sker på min anstalt, Handelshögskolan, ekonomi och det alla förknippar med, ja, men det har att göra med pengar och så vidare. Att göra det där och så tydligt signalera att det här är ju ekonomi på riktigt som är viktigt. Hur vi mår, lycka, välmående, hur vi fungerar, hur vi skapar den här gemenskapen tillsammans i välfärd. Det är jag så ofantligt glad för, och det är så mycket vi ska lära och göra.
Jag skulle vilja höra dig övertyga de som driver hela högskolan och säga, jag vill ha en fakultet eller en avdelning på högskolan som handlar om lycka, välmående. Hur lät den egentligen?
En väldigt bra del i det övertalningsarbetet var att få till en tillvalskurs för alla sista åringar, alla sista årsstudenter på Handelshögskolan. De kan, innan de är helt färdiga och ska ut i livet och göra karriär och göra liv bokstavligt, kan få välja lite kurser. Det här är det jag saknar, skulle vilja lägga till i min utbildning. Och då fick de möjlighet bland väldigt många andra tillvalskurser att välja min kurs i lycka, välmående och välfärd. Och det blev den populäraste tillvalskursen i Handelshögskolans mångåriga historia. Det i sig var väldigt tydligt vilken skillnad det här kan göra och behovet av det. Unga människor som ska ut i livet och har lärt sig så mycket men fortfarande saknar det. Men hur kan jag göra det här hållbart för mig själv, för andra? Göra något som vi faktiskt mår bra av. Göra livet gott. Det behövs verkligen och kan verkligen göra skillnad.
Det låter ju nästan som att det här skulle kunna vara ett kärnämne på något sätt. Från i alla, på något sätt, alla skolformer, från lågstadie upp till universitet och högskolor. Är det din tanke? Skulle du vilja att det här på något sätt, det här ska kunna liksom ta fäste och kunna bli en del i en läroplan?
Ja, verkligen. Och jag tänker att om vi gör det på Handelshögskolan, som är en del i hela det här utbildningssystemet och som på sätt och vis kan ses lite som en ändstation. Egentligen är det ju början på livet, men ändstationen i utbildningssystemet efter att man har gått grundskola, gymnasium och så vidare, så är det en av flera möjliga ändstationer, och det är något som ganska många aspirerar på, att det kan väl vara bra. Så om vi gör det så kan vi både föra i bevis och vara en sorts garant för att det här är en viktig del i utbildningen, som jag hoppas kan inspirera och hjälpa sådana initiativ på andra universitet och högskolor, men också i gymnasiet, också i grundskolan. Och jag har ju under flera år gästat gymnasier och grundskolor och pratat om det här, både med elever, ungdomar, studenter, med lärare, med skolledare, och alla tycker att det här är viktigt, intressant, något vi borde göra mer av. Men då har det bara varit punktinsatser, det passar inte riktigt in tyvärr i läroplanen, och hur kan vi liksom få in det, hur kan vi föra bevis att det funkar? Och det här tänker jag liksom också ska vara en del i att kunna göra det.
Några som verkligen visar på lycka och lycklighet, det är ju de i motionslandslaget, kan man ju lugnt säga. Jaha. Det ser man ju på många olika sätt. Och jag tänker vi ska avsluta det här nu, men just det där som du berättade om för en stund sedan, nämligen att vilken dröm det vore om vi kunde samla alla, ja, då kanske 30 000 i motionslandslaget i ett fysiskt möte och visa på vad lycka verkligen är på något sätt. Ska vi tumma på det?
Ja, det tycker jag.
Det tycker jag. Bra. Tack Mikael Dahlén för att du kom till Motionspodden.
Tack så hjärtligt.